Livet är fyllt av nya upptäckter, även när det gäller salmer. Den här 20 som vi sjöng, den tänkte jag, den är välkänd. I varje fall är den välkänd därifrån som jag kommer, i den tradition jag är uppväxt. Men, nu har ni också lärt er något nytt. Och det är väl tur att man aldrig blir fullärd. Och så är det med Guds ord också. Man kan läsa en text många gånger och så plötsligt upptäcker man, nej men titta, det där har jag aldrig sett förut. Och vi ska läsa med varann ifrån Lukas evangeliet, det tredje kapitlet, verserna 15-17 och 21-22. Där står det så här. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla, jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vete till sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son, du är min utvalde. Vi ber. Gud, välsigna ditt ord idag. Gud, du ser att jag behöver välsignelse från dig. I det jag ska säga, Gud, jag ber att jag säger ska komma ifrån dig. Gud, låt mig få förkunna ditt ord med must och märg så att det kan ge liv och någonting att leva för i veckan som kommer. Gud, jag tackar dig för din heliga ande. Kom över oss med din eld, med din kraft. Amen. Som sagt, man kan läsa en bibeltext om och om och om igen. Och tycka att, ja men, den här kan man nästan utan till. Och så sitter man där och läser och funderar på predikan. Men titta! Så ett ord som fastnar, som man inte kommer förbi. Och så går man där och grunnar på det där. Och när jag läste dagens text, den handlar ju om Jesu dop. Då fastnade jag på ordet helig. Och så började jag fundera. Jag kunde liksom inte komma från det här ordet helig. Vad betyder egentligen ordet helig? Det är ett ord vi ibland kanske använder lite vårdslöst. Men vad betyder det egentligen? Ja, slår man upp i en ordbok, det kan man ju göra, så står det att ett ord från fornsvenskan som betyder okränkbar, fridlyst, som ej får skadas. I modern betydelse då så har det också fått betydelsen stå i nära förbindelse med det gudomliga och därför behandlas med religiös vördnad. Okränkbar, fridlyst, som ej får skadas. Fridlysning, ja, det brukar vi tänka på ibland om fåglar eller djur, att de är fridlysta. Man får inte slå ihjäl en huggorm även om man tycker illa om dem. Det gör jag. Jag gillar dem inte alls. Men ändå vet jag att de är fridlysta. De är okränkbara. Jag får inte slå ihjäl den även om jag skulle vilja. Vi kanske ska tänka på det här. Att vi ska behandla Guds skapelse med vördnad. Och se att det är en del av det gudomliga. Därför att det är Gud som har gjort det. Ordet helig finns på flera ställen i Gamla testamentet. Man pratar om det heliga, det allra heligaste i templet och så vidare. Och det hebreiska ordet som används för helig där betyder annorlunda, satt utanför, avskild från någon. Och det används också med samma betydelse som gudomlig. För judar och kristna så är det ju ett uttryck för Gud. Det som hör till Gud. Helgedomar då som Jerusalems tempel. Och som har, något som har kommit från Gud. Till exempel Mose lag. Det som kommer från Gud har del av det heliga. Och är därför okränkbart. Det är därför fridlyst. Och det är avskilt ifrån det vardagliga. Det heliga på Gamla testamentets tid fick därför inte beröras av människor utan att man först hade renat sig på något sätt. Man hade invigt sig eller på något sätt helgat sig. Och det handlar då om moral och etik. Det handlar inte om framförallt då att tvätta sig med vatten. Det handlar om att bli moraliskt ren. Det är en synd och ett brott att vanhelga det som är heligt genom att göra det orent eller på något annat sätt göra åverkan på det. Heligheten hos Gud är hans mest framträdande egenskap. Gud är helig. Därför ligger det i själva namnet när vi pratar om den heliga ande. Att den heliga ande är en uppenbarelse av Gud. Det är en uppenbarelse från Gud. Och som Guds tjänare så fick prästerna i Gamla testamentet del av Guds helighet. Och därför så kallades Aaron då, som var den första prästen i det gamla förbundet, Guds helige. Och där kan man läsa om i Psaltaren 106 och 16. Och ordet kom så småningom då att glida över och betyda de som deltog i gudstjänsterna. Och till sist då om hela Guds folk, Israels folk. Och de kom att betraktas som religiöst rena då, i motsats till hedningarna. De som inte var judar, de betraktade man som orena, oheliga. Eftersom de inte tjänade Gud. Fast Gud är upphöjd över sin skapelse så ställer Gud ändå kravet att ni ska vara heliga, till jag är helig, står det i tredje Mosebok 19:25. Helighet är ett kännetecken för de som kallas att tjäna Gud. Helighet, det är ett slags livsföring. Men människor, vi människor, kan inte bli heliga genom att vara moraliska. På olika ställen i Nya testamentet används ordet för Kristus och Kristi församling. Budskapet från Gud när den heliga ande sänker sig ner är att du är min älskade son, du är min utvalde. Och det här som händer när Jesus döps är också en uppfyllelse av Jesaja 64. Och ett och verserna som följer. Och de skrevs mer än 700 år tidigare. Jesaja var ju verksam på 700-talet före Kristus. Och det här hände kanske någon gång runt år 30 efter Kristi födelse. I Jesaja talas det om att himlen ska öppnas. Och en fråga som jag ofta undrar över är varför tar inte människor till sig budskapet? Det har ju funnits där länge. Och när vi pratar om det som hände 700 år före Kristus, om vi översätter det till vår tideräkning, är det som att någon på 1300-talet, tidigt 1300-tal, hade profeterat om det som ska hända idag. Och tänker vi på det, att Gud hade låtit någon med profetisk gåva på 1300-talet, se vad som händer idag. Så är det lättare att förstå också varför uttrycker man sig som man gör. Därför att Gud talar ju genom människor. Hur skulle en profet på 1300-talet beskriva att Tom och Oscar sitter där nere och plockar ner en bibeltext och visar det på en skärm som lyser? Hur skulle de ha beskrivit det? Tänker vi på det så förstår vi också att profetier som kommer från Gud kan ibland vara svåra att förstå, därför att profeten saknar mänskliga ord för att beskriva det man ser. Och det här kan vi också då lägga på till exempel Uppenbarelseboken. Vad var det Johannes såg egentligen? Han saknade ord, för han såg någonting men han förstod inte vad det var. Och så var det ju naturligtvis med Jesaja också. Men det är intressant det här. Varför tar inte människor till sig budskapet? Det har gjorts en hel del studier över folks tro och inte tro. Svenska kyrkan brukar göra en del undersökningar om vad folk tror och inte tror. En studie som jag hittat som man gjorde av SIFO 2017, så säger drygt 40% av svenskarna att de har någon form av tro. 40%. 4 av 10 säger att man har någon form av tro. Och man kan ju vända på det också då och säga att 6 av 10 säger att de inte har någon form av tro. Men det skiljer sig också åt mellan könen. Av kvinnor är det drygt 27% som säger att de inte tror på någon gud överhuvudtaget. Och bland oss gubbar eller män då, så är det 46% som säger, eller 41% som säger att man inte har någon tro. Och här kommer vi in på de smarta barnen. Därför att om man säger att man inte har någon tro, hur kan man då förklara att någonting kommer ur ingenting? Jag får inte ihop det. För mig känns det mycket mer logiskt att tro på att det finns en skapare. Det finns någon som alltid har funnits och som har skapat allt detta genom sitt ord. Och så kan barnen vara mycket smartare än de flesta vuxna. Därför att man inser att det går inte att göra någonting av ingenting. Hemma i min bokhylla finns det väl någon hyllmeter med litteratur om astronomi och sånt där. Och det är fascinerande att vetenskapsmännen är ense om att det finns en början någonstans. Men vad som fanns före början, ja, men det faller utanför vårt forskningsområde. Det kan vi inte förklara. Väldigt många av vetenskapsmännen som tittar på universum och studerar astronomi och fysik och så vidare är kristna. Man har en tro. Man blir överväldigad av det man ser. Medan du stjärnorna räknar växer din tro, ditt hopp, skriver Leve Petrus, i löfterna kunna i svika. Någonstans där så finns en aning om att det finns någonting. Det finns också en annan intressant tendens. Och det är att andelen bland kvinnor som har någon form av tro, den ökar. Och där kan vi känna igen också från väckelsehistorien att väckelsen bars väldigt ofta av kvinnor. Under hårt motstånd emellanåt från deras män. Men slår man ihop de här undersökningarna och de här resultaten, så är det alltså 43% av svenskarna som säger att man tror på någon slags gud. Men det är bara 9 procentenheter som tror på en personlig, opersonlig högre makt. De flesta de är väldigt svävande. Gud är någonting inom varje människa. Men om vi översätter det här till lokala förhållanden i Frövi. Om 43% av Fröviborna säger att man tror på en högre makt. Då skulle det vara överfullt här i Korskyrkan idag. Det skulle vara överfullt i Näsby. För om det bor 2500 människor här i Frövi så skulle det alltså vara 1000 personer på gudstjänst. Och det här är en fråga som jag brottas väldigt mycket med. Varför missar man att det finns en Gud som är närvarande i den här världen? En Gud som bryr sig om dig och mig. En Gud som har bekräftat att Jesus är hans son. Att Jesus är den som vi ska följa. Varför är det inte överfullt i våra kyrkor när vi har budskapet? Varför finns det så många hemsnickrade livsfilosofier? Människor söker efter något att leva för. Man söker meningsfullhet i tillvaron. Och vi kan dröja några minuter och så kan jag ha lite bikupa. Det här att man pratar med varann. Varför söker man meningsfullhet? Varför hittar man inte Jesus mitt i det här? Varför hittar man på allting annat? Vi kan ta några minuter så kan ni prata med grannen i bänken och fundera. Ur då ett teologiskt perspektiv alltså, så kan vi säga så här. Heligheten finns ju här i världen genom församlingen. För i Nya testamentet så kallas ju församlingen det heliga. En förklaring tror jag finns då i predikaren i Gamla testamentet. Den boken säger att människan inte kan förstå livets mening. Hela första och en god del av andra kapitlet handlar om det. Och i predikaren 3:11 står det så här om man läser ur Kärnbibelns översättning som jag tycker är mycket bättre än Bibel 2000. Han har gjort allt vackert för sin tid. Han har även gett evigheten i deras hjärtan så att människan inte kan utforska det arbete som Gud har gjort från första början ända till slutet. Det finns evigheten i människans hjärta. Vad betyder det då? Jo, det betyder att det finns någonting här inne som längtar efter kontakt med Gud. Men människan kan inte så här, hitta det här. Man trevar sig fram. Jag läste Dagens Nyheter här i torsdags tror jag det var. Så konstaterar man då att bristen på mening i tillvaron kan leda till olika former av sjukdom och lidande. Och man kan ta bilden av vägguttag. Det finns väldigt mycket vägguttag här inne i kyrkan. Och om vägguttagen så att säga är människan så är vägguttagen tomma. De behöver fyllas med någonting för att de ska bli det de är tänkta att vara. De behöver fyllas med en stickpropp och en lampa till exempel. Då kommer vägguttagen till sin rätt. Eller hur, Runar? Runar nickar instämmande. Det är ganska meningslöst med vägguttag om man inte använder dem. Och den här evighetslängtan som Gud har lagt ner i skapelsen, som Gud har lagt ner i våra liv, som vi inte riktigt kanske förstår vad det är, då kommer inte till sin rätt förrän vi hittar kontakten med Gud. Vägguttag utan stickpropp i är helt meningslösa. Och Dagens Nyheter i torsdags så fanns en artikel om en psykolog som hette Jakob Claesson van der Laer. Och han har studerat vid Uppsala universitet då. Och han disputerade i somras med sin doktorsavhandling. Ni vet det, doktorsavhandling, det är en tjock lunta. 400-600 sidor kan det vara, en massa källhänvisningar och så vidare. Han har forskat på det här med utmattningssyndrom. Och så säger han så här: jag ville ta fram en behandling med en tydlig teoretisk utgångspunkt där vi kan se vad som händer om vi gör några få saker som vi vet funkar. Fokus i arbetet har varit att se utmattning som en existentiell kris skapad av bristande upplevelse av meningsfullhet. Existentiell kris, vad är det för någonting? Det är ett krångligt ord. Men existentiell, det handlar om just det här frågan om varför lever vi? Varför finns vi till? Vad är livets mening? Var ryms jag någonstans i den här? Vilken uppgift har jag? Det är olika existentiella frågor. Människor mår dåligt därför att man upplever att det är meningslöst. Man saknar meningsfulla uppgifter. Mötet med den helige, mötet med Jesus, livet med Jesus hjälper oss att hitta mening i tillvaron och kan hjälpa oss att se att vi är viktiga. Och gång på gång så kommer den här bilden av församlingen som Paulus har i första Korintierbrevet för mig. Den är Kristi kropp. Vi får vara delar av Kristi kropp. I församlingen, i gemenskapen med Kristus, så är var och en av oss kan vara en betydelsefull del. Men vi har olika uppgifter. Därför att Gud har gett oss olika gåvor. Och ingen är viktigare än någon annan. Vi behöver våran lilltå och våran stortå. Men vi behöver också öron och ögon. Och somliga är församlingens ögon och ser trender i omvärlden. Ser vad människor behöver. Och somliga är församlingens öron och kan lyssna. Lyssna på människor som kommer och vill prata. Utan att bli omkullpratade. Och somliga är duktiga på att fixa det här med elen så att vägguttagen fungerar. Alla är viktiga. Det finns en meningsfull uppgift för var och en i Kristi kropp. Och då kan vi få känna mening i tillvaron. Mötet med den äkta heligheten, alltså mötet med Jesus, lämnar ingen av oss opåverkade. Och det här kan vi ju läsa om evangelierna också. När lärjungarna var med Jesus på förklaringsberget till exempel. Där man ville stanna kvar och bygga hyddor för man ville stanna kvar. För det här var så häftigt. Och jag kan tänka mig att den här upplevelsen av Jesu dop. När anden kommer ner som en duva lämnade mig inte heller opåverkade. Man valde att följa Jesus. Och därför så är sammanfattningen av det jag har försökt säga idag. Den Guds längtan som vi bär på kan bara tillgodoses i mötet med Gud. Amen. Vi ska be. Gud, tack för att vi kan få möta dig. Tack för att vi kan få bära vittnesbördet om dig till våra medmänniskor. Till våra grannar, våra vänner, våra släktingar. Gud, jag ber att vi ska få möta dig på ett sådant sätt att vi inte går opåverkade härifrån. Gud, rör vid oss på det sätt du vill. Gud, kom över oss. Amen.